Jag vill hälsa er alla välkomna. Vi ska fira gudstjänst här i Lövstakyrkan. En vintrig, kall morgon. Vi fick sova lite extra. En hel timme. Eller så kanske det var någon som ägnade timmen åt att läsa tidningen. Hur det nu än var med den saken så är ni alla väldigt välkomna hit att fira gudstjänst. Jag vill börja med att be. Herre, tack att vi får samlas och fira gudstjänst här i ditt hus. Vi kommer med vår längtan och förväntan på din närvaro och kärlek i våra liv. Möt oss med din befrielse. Se till var och en som har kommit hit. Möt också de som inte kunde komma idag av olika anledningar. Vi ber om en öppen himmel så att vi kan höra din röst och få ana din kärlek, Herre. Amen. Vi ska sjunga psalm 338 tillsammans. Och det är många verser i den psalmen. Vi ska sjunga första, fjärde, femte, sjätte och sjunde versen. Vi hoppar över 2 och 3. Det är den 22:a söndagen efter trefaldighet. Och vår pastor är också här idag. Nu ska barnen få gå ner till barnkyrkan. Och där ska de titta på film idag. Så jag tror att alla barn vill gå till barnkyrkan. Kanske någon annan också. Det var många som vill gå och titta på film. Nu ska jag läsa inledningsordet för idag. Det är psalm 62 ur Saltaren, vers 10-13. Bara en vindfläkt är människorna. De dödliga endast ett bländverk. Läggs de i vågskålen höjer den sig. Ja, de är lättare än luft. Lita inte till våld. Sätt inte ert hopp till rövat gods. Om än er rikedom växer, förtrösta inte på den. Ett har Gud talat. Två ting har jag hört. Att Gud har makten. Du, Herre, är trofast. Du lönar var och en efter vad han har gjort. Det här är en gudstjänst när vi förutom att få lyssna till Pekka också ska få höra Kim lite senare. Det kommer lite andra punkter innan, men Kim Lillskog har praktiserat här en dryg vecka nu. Och vi kommer att få träffa dig igen i slutet av november. Du får berätta. Och frälsningen är temat den här söndagen. Så förutom det här inledningsordet så skulle jag vilja läsa några rader av Niklas Pienso. Så jag har glömt boken hemma. Men då finns det telefon. Och en man som kommer sent. Och då kan jag be honom fotografera sidan i boken. Så nu är jag så jättemodern här. Om jag snart har ordning på vilket håll telefonen ska vara på också. Det är ju lite konstigt ibland. Jag skulle förbereda det här och frälsningen. Och jag tänkte bara, åh. Det har varit lite mycket den här veckan. Och lite sent blev det klart att det var jag som skulle vara gudstjänstledare. Så öppnar jag boken så där lite gott på måfå. Och så handlar det om, så står det så här. Men frälsningen gör också något med oss. Jesus säger att man blir född på nytt. Det är i högsta grad något som händer inne i oss. Och som påverkar oss på alla plan. Kanske inte omedelbart. Men på sikt. Vi lever i en värld som är präglad av synden och döden. Än så länge har Gud inte tagit bort synden och inte heller besegrat döden. Men han föder ett nytt liv i oss som synden och döden inte kommer åt. Ordet som beskriver denna nya livskvalitet är evigt liv. Det betyder inte att vårt nuvarande liv ska dras ut i all oändlighet. Utan det handlar om ett liv vars kvalitet har med Gud, den evige, att göra. Så de orden om frälsning. Vi ber tillsammans. Tack Herre att du vill möta oss och du skapar ett nytt liv i oss. Vi får bli födda på nytt. Jag ber för den här gudstjänsten att du ska möta oss. Att våra hjärtan ska vara öppna för vad du vill säga. Var med alla som medverkar på olika sätt. Och var med alla som lyssnar. I Jesu namn, amen. Och nu blir det en sång om det som kommer. Vilken värld det ska bli av Matilda och Frida och Ulrika och Monica och mig, Lena.
Vilken värld det ska bli. kunde tala samma språk, om alla skulle vandra samma stråk mot ett gemensamt mål vid horisontens rand. Jag ser ett land där varje man och kvinna är fri. Vilken värld det ska bli. En värld där alla människor varje dag omsluts av en vänlig famn. Där människor på hopplöshetens hav kan finna en tryggad hamn. Jag har ett hopp som bor djupt inom mig, att en dag ska allting ändrat sig. Allt hat och våld som fanns av kärlek överstans, någon gång, någonstans. En värld där allt är harmoni, vilken värld det ska bli.
Jag heter alltså Kim Lillskog och läser till pastor i Stockholm på Teologiska högskolan. Och får äran att vara här då i Tranås under 2 veckors tid för att lära mig så mycket som möjligt om vad det är att vara pastor. Och innan Präcka ska predika här alldeles strax så ska jag säga någonting om frälsningen och om mig själv och om denna fantastiska låt skriven av Per-Erik Hallin, Vilken värld det ska bli. Jag både tror och vet att detta hopp ska bli verklighet. En värld där allt är harmoni, vilken värld det ska bli. I juli 2010 hörde jag den här låten för allra första gången. Det är ungefär 30 år efter det att den skrevs och släpptes. Och då kan man ju börja ana att mina föräldrar kanske inte hade så mycket av Per-Erik Hallins musik i sina skivsamlingar. I mina föräldrars musiksamling fanns nog kanske inte en enda artist som skulle kalla sig kristen. Så det var nog inte så konstigt att jag inte hade hört talat om Per-Erik innan. Det var ju faktiskt så att jag knappt hade fått talas om Jesus heller. Men trots detta så hade jag fått lära känna Jesus. För jag hade gått i scouterna. Det tog ett par år från det att jag började scouterna. Men någon gång under de åren så började jag att tro. Och dagens tema är frälsningen, räddningen. Och ni kommer inte få höra en berättelse om den där händelsen som gjorde att jag började tro. För jag minns inte det. Jag minns inte ett ögonblick då Gud uppenbarade sig. Och jag minns inte ens när jag riktigt bestämde mig för att kalla mig kristen. Det bara hände på något vis. Men den där sommaren 2010 var inte bara sommaren då jag blev introducerad till Per-Erik Hallin. Det blev också sommaren då jag insåg att jag, lilla lilla jag, var en del av någon slags pussel som någon gång i framtiden ska leda till att hoppet blir verklighet. Det som sjungs om i den här sången. Jag insåg att vad jag väljer att göra med mitt liv, det skulle faktiskt kunna leda till en värld i harmoni. I juni 2010 satt jag på ett golv på en lägergård och jag grät. Jag hade insett att jag behövde följa Jesus varje dag och inte bara när jag var på läger eller när jag hade scoutskjortan på måndagskvällarna. Den tro som ganska så länge hade varit ett litet frö hade plötsligt inte alls tillräckligt beplats inom mig. Tron på Jesus behövde ta upp hela mig och den behövde finnas med i allt. Jag hade insett att det var mitt uppdrag att på något sätt förvandla världen. Och det kändes lite övermäktigt kan man säga. Det var nog kanske därför jag grät. Men jag grät och jag insåg att jag behövde hjälp varenda sekund. Det fanns inte en chans att jag skulle kunna orka förvandla världen om jag inte hade Jesus med mig på tåget. Det var en ganska så jobbig insikt för en duktig flicka som alltid kan allting själv. Men ett par veckor efter att jag satt på det där golvet så fick jag höra de här orden från Per-Erik Kalin då för första gången. Vilken värld det ska bli. Det här hoppet kan faktiskt bli verklighet. Och 2010 kanske jag inte tänkte det. Men idag tänker jag att det handlar om frälsningen. Min och din och världens. Tänk att vi får vara med och göra vår värld till en värld där Jesus är centrum. Det är ett stort uppdrag. Men tillsammans med Jesus så tänker jag att det blir möjligt för oss att få se en värld där allt är harmoni. Tänk vilken värld det ska bli. Vi ska sjunga tillsammans. 771. Den kommer nog inte på väggen, men vill man bläddra i sin psalmbok så går det bra. Annars så är orden: Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning.
Thank you. Tack så mycket Kim för det vittnesbördet och tack för sången. Och tack Per-Erik Hallin för den här fantastiska sången som han har skrivit. Frälsningen, det är så oerhört stort. De där orden fick jag höra för ungefär 15-20 år sedan på Norra Vilägret här i Ydre. Och det var en kollega till mig som sa så, bara i förbigående, vi hade väl någon ledarsamling och så sa hon så. Frälsningen, det är så stort. Jaha, ja, det är det ju, tänkte jag då. Men de här orden etsade sig fast i mig, som ni då förstår. Eftersom jag kommer på dem och de har kommit tillbaka till mig många gånger. Frälsningen, det är så stort. Det känner nog också en person som förr i tiden blev bestraffad med en stor krage och fick sitta till människors bespottelse för något straff. Och när man sedan blev fritagen ifrån den stora träkragen så blev man frihalsad, och därav ordet frälst. I Bibeln så har vi ord på hebreiska och grekiska som vi kanske oftast översätter med räddning. Frälsning är så oerhört stort. Förr i tiden talade man ju också om frälsningshistorien när man läste Bibeln och man gick igenom frälsningshistorien från Första Mosebok till Uppenbarelseboken. Om allt det som Gud har gjort för oss, som han gör och som han kommer att göra för hela världen. Det finns många bilder, förebilder, händelser och berättelser i den här boken som beskriver vad frälsningen är för någonting. En illustration som vi har i, ja, kanske inte vardagslivet, men som vi ofta ser, det är ju det livräddningsredskap som vi kallar för livboj eller som frälsarkransen. Det säger någonting om vad frälsningen är också. Men den allra bästa illustrationen, utan tvekan, den bästa symbolen, är givetvis korset. Och jag är så glad och så tacksam för att jag ofta får sitta här framme och fokusera just på korset. Så det här blir en tematisk predikan. Det blir ingen av de texterna som finns i evangelieboken föreslagen för den här dagen. Utan det blir vardagstexter i den meningen att jag tar till mig de här texterna varje dag. När jag sitter här eller i något annat sammanhang och fokuserar på korset, då är det de här bibelorden som jag vill dela med er idag, som jag vill ska komma in i mig, sjunka in i mig och komma vidare, som jag får förmedla. Och det är ju speciellt med korset här i Löfsta kyrkan, att det lyser och att vi har de här fem röda punkterna. Jag ska återkomma till det. Korset är ju en avrättningsredskap, eller vad, som romarna hade hittat på. Som blir förvandlat till en symbol istället för kärlek, för räddning, för liv. Och som talar till oss om en fullkomlig och utgivande kärlek som visar sig i försoning, förlåtelse, upprättelse och helande. Nu kommer det fem punkter om frälsningen. Inte på något sätt att vara uttömmande, men det här kommer jag att dela med mig av idag. För det första, frälsning är inte religion och prestation. Ingenting som människan kan göra. Människan kan inte rädda sig själv i den här tillvaron. Frälsning är relation och passion. Ett Guds verk för människan och för hela skapelsen på grund av hans kärlek. Frälsning, skulle jag säga, det är ett relationsord. I korset så ser vi, det här är Gud som visar sig på det här sättet. Det här är Fadern, det här är Sonen, det här är Jesus Kristus och det här är den helige Ande. Så ser jag den när jag fokuserar på korset här i Lövsta kyrkan. Men det här är också jag, och jag ska återkomma till det. Det här är jag med förstånd, med känslor, med sinnen och med vilja. Bibeln säger att människan är skapad till Guds avbild. Och frälsningshistorien innebär att människan kommer att bli lik Gud. Från att ha varit Guds avbild till att bli fullkomligt lik Gud. Visst är det sant? Frälsning är något oerhört stort. Det handlar om relation. Den vertikala relationen mellan Gud och människa. Frälsning är då ett helande av relationsbrottet mellan Gud och människa. Det som Bibeln kallar för synd. Skilsmässa. Jag har vänt mig bort ifrån Gud. Och vad gör han då? När jag vill leva ett oberoende. Nu kommer ordet här som jag tar till mig varje dag. Det här är Guds förhållningssätt. Hans attityd. Hans väsen. Han säger genom Jeremia. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Än en gång ska jag upprätta dig. Så att du blir upprättad. Du ska bli upprättad. Det här är själva grunden och fundamentet för frälsningen. Hur ser Guds handlande utifrån det här förhållningssättet och attityden? Ja, vi har hört de här orden. Vi har läst dem många gånger. Ska vi läsa tillsammans? Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och Paulus uttrycker det på det här sättet. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Gud var i Kristus och försonade världen, alla människor med sig själv. Så den här relationen mellan Gud och människa är öppen, upprättad, frälst. I mening försoning mellan Gud och människa. Frälsning är så oerhört stort. För det andra så innebär frälsningen också någonting mellan den vågrätta relationen mellan dig och mig som människa. Frälsning är då ett helande av relationsbrottet mellan människa och människa. Det som Bibeln kallar för synder. Och de här orden ifrån Romarbrevet och ifrån första Johannesbrevet. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Frälsningen handlar om förlåtelse och upprättelse av relationer människor emellan. Och för det tredje så handlar det om relationen till mig själv. Frälsningen är ett helande och av relationsbrottet inom mig själv. Romarbrevet 5 igen. Hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Det är det första. Frälsningen handlar om relation, upprättande av relationer genom försoning och förlåtelse och helande av den kluvenhet som finns inom oss. För det andra så är frälsningen, det är en process. Och Kim var inne på det här lite grann. Och då skulle jag vilja läsa ifrån Efesierbrevet. Frälsningen handlar om både dåtid, nutid och framtid. Jag kan säga, ja, jag har blivit frälst. Jag kan också säga, jag håller på att bli frälst. Men jag kan också säga, jag kommer att bli frälst. Frälsningen omfattar helheten. Det här ordet i Efesierbrevet 2 är helt fantastiskt. Det här första avsnittet handlar om vad som har hänt. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Ja, jag har blivit frälst. Det är det här som gäller. Och i nästa vers så kommer framtiden, evighetens värld, för att i kommande tider och evigheten visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Vilken värld det ska bli. Alltså, vi kommer att bli så överraskade av Guds godhet. Han överträffar alla våra förväntningar. Han kommer att göra det. Och nutid. Av nåden är ni frälsta. Genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i den. Som sagt, frälsningen är en process. Och för det tredje, frälsningen är personlig. Som Kim berättade sitt vittnesbörd, vi skulle kanske alla kunna berätta våra vittnesbörd om att det här är något väldigt, väldigt personligt. Men inte privat. Frälsning handlar om att lämna individualism och oberoende och att komma till gemenskap och beroende. Frälsning är att komma in i ett sammanhang, in i en stor familj, in i en ny gemenskap, ett nytt rike, in i en kropp. I torsdags kväll så läste vi det här ordet ifrån Petrus första brev i vårt bibelsamtal och bön när vi möttes i torsdags kväll. Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Frälsning innebär detta, att komma in i ett sammanhang. Och för det fjärde, frälsningen omfattas inte bara av människan, alla människor, hela människosläktet, utan hela kosmos. Det står mycket om det i hela Bibeln. Vilken värld det ska bli. Så här är visionen som Johannes får i Uppenbarelseboken. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Havet fanns inte mer. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Och till sist, hur fungerar då frälsningen? Hur får jag tag på det? Det handlar alltså om relation och passion. En fantastisk bild är ju givetvis en kärleksrelation människa och människa emellan. Där det handlar om blicken. Jag får se någon. Det händer något. Någon tittar på mig. Det pirrar till. Förälskelsen. Beröringen. Den första gången vi höll varandra i handen. Oj, vilken upplevelse. För dryga 45 år sedan. Orden. Är vi ihop nu? Eller, jag älskar dig. Och ömsesidigheten, överlåtelsen till varandra. Så är det med frälsningen. Guds blick på dig. Och din blick på Gud, på Jesus. Beröringen från Gud inom dig. Där du känner någonting. Värmen, ljuset. Och för det tredje, orden från Gud. Hans löften. Människa, jag älskar dig. Jag ska vara med dig alla dagar. Lita på mig. Frukta inte. Och ömsesidigheten. Han har gett sitt liv för dig. Och nu ska vi till sist titta på korset här. Och vi ska läsa också det här bibelordet. Nu kom det upp så vi tar det. Se, alltså i meningen upptäck. Bli förälskad. Därför att Fadern har skänkt, i sin kärlek har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Och Johannes skriver, mina älskade, ni är Guds barn, pånyttfödda, frälsta. Och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Och genom korset så ser jag Gud, Fadern, Sonen, Jesus Kristus, den helige Ande. Och här ser jag mig själv. Och det här kan vara ett exempel på en överlåtelsebön. Vi ber. Gud, Fader, jag vill älska dig tillbaka av hela mitt förstånd. Och jag vill överlåta alla mina tankar till dig. Gud, son som blir människoson. Jag vill älska dig tillbaka av hela min själ. Och jag vill överlåta alla mina känslor till dig. Gud, Jesus Kristus. Jag vill älska dig tillbaka av hela min kraft. Och jag vill överlåta alla mina sinnen till dig. Mitt synsätt, mitt lyssnande, mina ord, mina handlingar. Gud, du helige ande, jag vill älska dig tillbaka av hela mitt hjärta. Och jag vill överlåta min vilja till dig. Och jag vill älska min nästa som jag vill älska mig själv. Amen. Kvintetten sjunger. Och spelar. Vi kommer att känna igen melodin. När vi kanske oftast sjunger Blott en dag av Lina Sandell. Det här är Thomas Hagenfors text. Dag för dag. Frälsning varje dag. Varsågoda. Jag får vila.
Vi ska fortsätta med en stund i förbön med lovsång. Och jag har fått löfte att gå och sätta mig och be. Men mina vänner här ska leda oss i lovsång. Det kommer på väggen. Vanligt får man gärna komma fram och tända ljus. Det finns någon som vill be om du vill ha förbön nere i kapellet. Eller om du kommer sätta dig på bänken här längst fram.